P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kväll. Riksdagsledamot från Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Idag presenterades Danmarks nya koalitionsregering. Och så valet här i Sverige som närmar sig. Att ta hjälp av en valkompass för att hitta rätt. Trams eller nyttig hjälp. Och så hör vi också om en ny bok om Putins väg till makten. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Och först om uppgifterna som det rapporterats om idag att en riksdagsledamot från Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott. Enligt SVT så ska en husrannsakan ha gjorts hemma hos mannen och elektronik ska ha tagits i beslag. Och ledamoten lämnade idag riksdagen och har nu stängts av medan partiet utreder uppgifterna. Det här meddelade partiet under eftermiddagen. Och Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avgick av personliga skäl.
Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl. Och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Och jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg och Ekot har utan framgång sökt ledamoten i fråga. Och tidigare ikväll så pratade jag med vår politikkommentator Fredrik Furtenbach och frågade vad han säger om de här uppgifterna och han svarade då så här.
Ja, den här politiken är ju varken åtalad eller dömd ännu, men sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
Vad innebär det här då för partiet?
Ja, det tydligaste problemet är att sånt här blockerar annat, det normala arbetet för ett parti. De får inte prata om sin politik. Kallar de till presskonferens för att prata om sin politik så får de frågor om det här. Det andra är att Sverigedemokraterna har profilerat sig i frågor om sexbrott mot barn och vill vara den tydligaste förespråkaren för hårdare straff mot den typen av brott. Och det blir svårare att prata om den typen av frågor ett tag nu eftersom den som hör det kommer påminnas om den här affären och vad den här politiken misstänks för.
Och gruppledaren Linda Lindberg säger att ledamoten lämnar av personliga skäl. Hur ska man tolka det?
Jag tror man ska tolka det mest som att hon inte vill kommentera. Det här är den officiella förklaringen i alla fall än så länge. Så får vi väl se om det ändras. För Sverigedemokraterna har hittills inte velat prata om de här misstankarna alls.
Och kommer SDs motståndare reagera på det här?
Jag tror inte att det går att använda för dem, i alla fall inte i den offentliga debatten på hög nivå. Det tror jag inte vi kommer få se det. För det första så behövs det inte. Sverigedemokraterna har problem med detta nu ändå. Det andra är att partierna vet att det kan hända att någon av deras ledamöter är huvudperson i nästa affär. I sociala medier däremot är det en annan sak, alltså bland debattörer och politiker på lägre nivå. Där lär såklart det är Sverigedemokraternas motståndare och gör redan påminna dem om det här och misstänkliggöra dem.
Kommer det här påverka opinionen och stödet för Sverigedemokraterna?
Nej, jag tror inte det om det inte skulle framgå att partiet har misskött detta på något sätt. Skandaler kring enskilda politiker påverkar sällan opinion. Och Sverigedemokraterna är ju ett parti som folk redan har tydliga åsikter om, för eller emot. Och jag tror inte att det ändras av det här.
Sa politikkommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom tidigare ikväll angående uppgifterna om att en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott. Och Ekot har som sagt utan framgång sökt ledamoten. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Helena Groll och med Ylva Lilja.
Vi Regeringsgrundlaget det er fyldt med konkrete forslag. Fælles for dem er, at de er nytænkende, og de også afspejler den måde, som vi gerne vil være regering på. Vi ønsker grundlæggende at handle og gøre noget ved problemerne.
Ja, Danmark har fått en ny regering, fyrklöverregeringen som de kallar sig. Och för bara en stund sedan så presenterade alltså statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Ni hörde henne precis från pressträffen.
David Rasmusson, vår Norden-korrespondent. Ja, vad var det de sa där på pressträffen?
Väldigt mycket. Det var en lång presskonferens som tog slut bara för en liten stund sen och började klockan 4. Så att i gått en timme och en kvart i alla fall så höll man på. Och jag ska säga att det var lite grann som att de olika partierna som ingår i den här regeringen, men även deras stödpartier till vänster, hade fått gå in i en lösgodisbutik och haft en gemensam påse och fått gått och plockat en bit här och var och lagt samman i den här gemensamma påsen. För här finns någonting lite grann från alla partier. Det finns en halvering av momsen på livsmedel och grön omställning och djurvälfärd och så vidare. Men även vissa skattelättnader. Så det är liksom en mitten-vänsterpolitik ganska tydligt vi ser här.
Mm. Vilka är de konkreta politiska beskeden då?
Ja, men till exempel att man ska sänka bolagsskatten, att man ska införa ett nationellt förbud mot besprutning i grundvattenbildande områden. Det var en stor valfråga. Det var grisarnas väl och ve också. Sanktionerna ska skärpas och extrem avel inom det väldigt stora danska svinproduktionen ska då fasas ut. Och sen vill man återinföra stora bededag. Det här var också en väldigt stor fråga. Det var en röd dag som försvann för några år sedan som den här nuvarande regeringen tog bort för att spara pengar. Den ska man återinföra 2030 om sysselsättningen då har ökat. Sen ska det bli höjda pensioner, gratis tandvård för flera grupper och det är ett tydligt krav från ett av stödpartierna, Vänsterpartiet Enhetslisten. Och sen så ska det bli billigare att åka kollektivt och barn och unga upp till 22 års ålder ska kunna få åka gratis.
Mm. Många olika förslag alltså. David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent. Orla Vigsö har vi också med oss, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på dansk politik. Välkommen du också, och du lyssnade på pressträffen. Tack. Ditt intryck efter att ha hört, det var ju 4 partiledare som vi såg där utanför Marienborg, alltså statsministerns sommarresidens.
Ja, de tävlade ju nästan i att vara mest nöjda. Precis som vi hörde här, att det var lite en godisaffär. Men samtidigt så är det ju klart att vänsterpartierna måste ju marknadsföra för sina väljare att de faktiskt har fått igenom ganska mycket om de ska få dem att acceptera att man ger skattelättnader till näringslivet och mindre skatt till de förmögna.
Mm. Hur stark kommer den här regeringen att bli? För det är ju en minoritetsregering, det är 4 partier som vi såg nu på pressträffen som då kräver stöd av ytterligare 2.
Ja, alltså det är ju en minoritetsregering med de som sitter i regeringen, men eftersom man har försäkrat sig om att man har de 2 stödpartierna med så har man ju faktiskt ett riktigt flertal bakom sig. Mm. Så att det ska nog hända ganska mycket innan de hoppar av, för då blir det ju ganska kaotiskt. Men hur stark den är vill ju visa sig när man börjar hitta sättet som de här olika åtgärderna ska betalas på. För då kommer det nog att bli lite tufft.
Men varken det blå eller röda blocket fick ju majoritet. Hur tror du det kommer att prägla regeringen?
Ja, alltså man är ju illa tvungen att hitta en lösning om man ska ha en regering. Så att det går inte att inte vara kompromissvillig. Så att jag tror att efter de här, vad var det, två månader som har gått sen valet, så har man insett att man måste så att säga släppa igenom krav från motståndarsidan för att det ska kunna fungera.
Men vad i den här lösgodispåsen när det handlar om politiken som presenterades idag, vad var det som förvånade dig, Orla Vigsö?
Alltså jag tyckte för det första det att man helt tar bort moms på grönsaker och frukt är ju en väldigt ett styrmedel som man inte är van att se i Danmark. Att man försöker dirigera folks förbrukning bort från kött och bort mot mer grönsaker och så vidare. Det är ganska nytt, får man säga. Men sen är det också dags, kan man väl lugnt säga, att det händer någonting på både grundvattensområdet och på grisuppfödningen, för det har ju varit någonting som verkligen har gjort folk förbannade de senaste åren. Mer och mer avslöjanden av hur lantbrukarna helt enkelt skiter i lagar och regleringar och fortsätter göra det som är olagligt.
David Rasmusson, något speciellt som stack ut som du fångade?
Nej, men det var ganska mycket av det här som har kommit upp i valrörelsen som nu dök upp här också i den här, om vi kallar den för lösgodispåsen. Men det intressanta kommer att bli, vem ska betala nu för detta? Hur dyr blir den här påsen? Och Mette Frederiksen, hon sa ju nu att man kommer att presentera finansieringen efterhand när man lägger de skarpa förslagen. Och det är just det här som oppositionen idag har också varit väldigt kritisk mot, vem är det som ska betala för detta? Vi ska också minnas att Danmark nu lägger väldigt mycket pengar på en militär upprustning av ett försummat försvar. Ni minns kanske alla Mette Frederiksen när hon här om året sa köp, köp, köp. Det ska köpas in materiel för miljarders miljarder. Samtidigt som man då lovar de här satsningarna. Så att det kommer bli väldigt intressant att se.
Hörrni, innan vi slutar bara också. Mette Frederiksen blir ju då återigen statsminister. Tredje mandatperioden på raken. Nordens krisdrottning har hon kallats. Orla Vigsö, hur stark är hennes position i dansk politik, skulle du säga?
Ja, det är lite svårt att värdera. Alltså hon är ju otroligt bra på att hantera motsättningar både i parlamentet och inom partiet, verkar det som. Men samtidigt så varierar hennes popularitet i befolkningen ganska kraftigt, lite beroende på vad det är som förs igenom. Alltså hon för ju inte en klassisk socialdemokratisk politik, kan man ju lugnt säga. Och då ger det motstånd. Men samtidigt erkänner alla att hon är stark som ledare.
Och David Rasmusson, de frågor som har dominerat nu senaste året för henne har ju varit Grönland, inte minst. Hur sades det någonting på pressträffen om just utrikespolitik, eller?
Inte så mycket, men alltså det är ju klart att Danmark befinner sig fortfarande i en utrikespolitisk kris, och Donald Trump har definitivt inte glömt bort Grönland. Han la ut på sociala medier bara häromdagen en bild på sig själv på Grönland, så att det är ju en fråga som den danska regeringen fortsatt måste hantera, självklart, plus massa andra utrikespolitiska utmaningar. Så att, sen får vi också se vem som får de olika posterna i den här regeringen. Ministrarna har inte presenterats sen, utan det kommer ju då göras imorgon vid en ceremoni där man ska träffa kungen och presentera de olika ministrarna.
Och Lars Løkke Rasmussen, vad kan man tänka sig? Är det fortsatt utrikesminister, eller?
Jag tror att han fortfarande vill vara utrikesminister, Lars Løkke Rasmussen. Sen får vi se. Finansministerrollen kanske också skulle kunna vara aktuell. Men i Danmark har man en tradition av att partiledarna får ganska tunga poster i den här typen av koalitionsregeringar. Samma tradition har vi kanske inte riktigt i Sverige.
Tack så mycket, David Rasmusson, Nordenkorrespondent, och Orla Vigsö, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Och Och Mette Frederiksen blir nu Danmarks statsminister för tredje mandatperioden på raken, och därmed så blir hon en av Europas mest rutinerade regeringschefer. Nordenkorrespondent David Rasmusson målar här ett porträtt av kvinnan som blivit kallad för Nordens krisdrottning.
Historien om Mette Frederiksen startar 19 november 1977 i Ålborg, och är det en sak hon får med modersmjölken är det socialdemokrati. Hon föds som fjärde generationen socialdemokrat och går i sina fäders spår när hon i ung ålder blir medlem i partiets ungdomsförbund. Hon utbildar sig och väljs sedan 2021 som 24-åring in i Folketinget för första gången. Där blir hon snabbt ett framtidsnamn, en vänstersosse som bland annat kritiserar partikamrater som vill se hårdare tag mot invandrare.
Jag vill godt understrege, der er altså udfordringer, der er større og er mere afgørende karakter for Danmark end de få familiesamføringer, vi trods alt får.
När Helle Thorning-Schmidt vinner valet åt Socialdemokraterna 2011 börjar Mettes resa mot toppen på allvar. Först som arbetsmarknadsminister och sen som justitieminister. Och det här är år som formar henne politiskt. Hon ser en integration hon menar misslyckats, och det får henne att byta ståndpunkt i invandringsfrågan.
Vi vill gärna hjälpa människor där på flukt. Det är en medmänsklig förpliktelse. Samtidig er vi også enige om, at der er en grænse for, hvor mange der kan komme hertil.
När Helle Thorning-Schmidt avgår i samband med valförlusten 2015 vet alla att det nu är Mettes tur. Och hon har förberett sig noga. Socialdemokraterna i Danmark har i årtionden lidit av interna stridigheter mellan partiets höger- och vänsterfalanger. Men Mette Frederiksen gör upp med högersidan och väljs enhälligt till ny partiledare.
Herr kongress! Tack ska ni ha!
Och på en gång börjar hon, nästan helt utan internt motstånd, att lägga om partiets kurs. Invandringspolitiken blir tuffare samtidigt som den ekonomiska politiken vrids vänsterut. Och det lyckas.
Vi har valt att Danmark ska ha ett nytt flertal, att Danmark ska ha en ny riktning. Och vi har valt att Danmark ska ha en ny regering.
Vid valet 2019 tar hon tillbaka väljare från framförallt Dansk Folkeparti och kan bilda en socialdemokratisk minoritetsregering. Men bakom hörnet väntar hennes första stora kris.
Där vi kommer med svåra situationer nu för riktigt många borgare, och där blir brug för att vi hjälper hinanden.
Coronapandemin förvandlar Mette Frederiksen till en landsmoder. På bästa sändningstid flera kvällar i veckan får hon leverera ömsom tröst, ömsom stränga förmaningar, och hennes popularitetssiffror slår genom taket. Men sen var det ju det där med minkarna.
För det första är det nödvändigt att avliva alla mink i Danmark.
För att stoppa spridningen av covid-19 beslutar regeringen att alla minkar i Danmark ska avlivas. Inget enkelt beslut. Det rör sig om miljontals djur som snabbt ska dödas. Samtidigt som det också innebär slutet för en mångmiljardindustri. Och en gråtande statsminister möter uppfödare.
Det har varit fullständigt för dem. Det är det också för mig.
Men ganska snart började ställas frågor. Vilket underlag hade regeringen, och hur togs besluten egentligen? Frågor som danskarna aldrig får svar på, eftersom Mette Frederiksen och hennes närmaste medarbetare hade raderat sina sms från perioden. Även om minkarna läggs i massgravar på Jylland så begravs de aldrig rent politiskt och fortsätter än idag att hemsöka Mette Frederiksen. Men någon minkeffekt märks inte vid valet 2022.
Socialdemokratiet, vi har fått det bästa val i mer än 20 år.
Socialdemokraterna går framåt, och Mette Frederiksen får bilda regering på nytt.
den här gången. En som hon själv senare ska beskriva som märklig. En mittenregering tillsammans med sina forna huvudmotståndare, Lars Løkke Rasmussens nya mittenparti Moderaterna och det borgerliga partiet Venstre. Vilket innebär att den borgerliga oppositionen splittras. Pandemin har nu klingat av, men Mette Frederiksen står inför en ny kris. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina leder till att det eftersatta danska försvaret snabbt måste rustas.
Köp, köp, köp.
Krisen är som vanligt gynnsam och Mette Frederiksen blir en internationellt erkänd politiker med goda kontakter runt om i Europa.
Merci beaucoup, and first I would like to say a deep felt thanks to you, dear Emmanuel, and to the people of...
Och trots att de kommer från olika politiska bakgrunder blir inte minst samarbetet med Italiens Giorgia Meloni intensivt.
We cannot ensure the safety of our populations in Europe if we are not in control with our external borders. It's simply not impossible.
När sajten Politico rankar de personer som har störst inflytande på politiken i Europa landar Mette Frederiksen på en andra plats med motiveringen vi lever alla i Mette Frederiksens Europa, vi vet bara inte om det än. Men det internationella engagemanget kostar på hemmaplan. Många danskar upplever att Mette Frederiksen är för upptagen med att lösa kriser utomlands och inte lika bekymrad över deras vardagsproblem.
Socialdemokratiet her dumpet ned som tredje største parti, ned 11,3% af stemmerne, de har mistet næsten.
I kommunvalet 2025 straffas Socialdemokraterna rejält av väljarna. Och i sitt nyårstal talar Mette Frederiksen om att alla kriser gjort henne hård.
De har gjort mig mer hård. Ikke inden i, men i debatterne. Och jag kan själv se förändringen på bilderna.
Och kommer med något så sällsynt som självkritik.
En del av kritiken av mig är berättigad.
Fokus ska nu läggas om. Det ska handla mindre om Europa och mer om höga priser i danska livsmedelsbutiker. En plan som håller mindre än en vecka.
We are going to do something on Greenland, whether they like it or not.
För krisen är här på nytt. Donald Trump försöker förvisso redan 2019 köpa Grönland, men den gången går det ganska snabbt att få den amerikanska presidenten på andra tankar. När han väljs till president på nytt talar Trump inte längre om ett köp utan om att ta över Grönland och utesluter inte att använda sig av USAs militär för att få sin vilja igenom. En invasion av kungariket verkar plötsligt inte längre otänkbar. En invasion som enligt Mette Frederiksen kommer innebära det definitiva slutet på den världsordning vi känt sedan andra världskriget.
Hvis USA väljer att angripa ett annat NATO-land militärt så hör allting upp.
Grönlandskrisen kulminerar vid mötet i Davos där Trump plötsligt backar och säger att han inte tänker ta Grönland med våld.
I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force.
Men kriser är, som ni känner till vid det här laget, Mette Frederiksens paradgren. Kampen mot Trump får opinionssiffrorna att ta ett skutt uppåt och Mette kallar till val.
Jag har idag inställt till hans majestät kongen att det utskrivs val till Folketinget.
Ett val där Socialdemokraterna förvisso backar en hel del, men inte så mycket som man befarat. Och Mette Frederiksen får nu alltså chansen att för tredje gången bilda regering.
Danmark har brug för en stabil regering, en kompetent regering. Det är vi klara till att ställa oss i spissen för.
Så vad väntar då i framtiden för den danska statsministern? Sannolikt fler kriser. Regeringen är bred och interna slitningar är mer eller mindre ofrånkomliga. Konsekvenserna av kriget i Iran går ännu inte att överskåda. Kriget i Ukraina fortsätter och det finns ingen i Danmark som tror att Donald Trump gett upp sina grönländska ambitioner.
Vem hade i sin vildaste fantasi föreställt sig att vi skulle komma här till? Men vi böjer oss inte, för sådan är vi inte. Och sådan kan vi inte låta världen utveckla sig.
Men å andra sidan, om det är något som Mette Frederiksen älskar, är det en riktigt bra kris. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
Ja. Ja, för det svenska valet närmar sig ju, men hur tillförlitliga är egentligen de valkompasser som så många väljare lutar sig mot när de försöker orientera sig bland partiernas politik?
Är de utformade till att locka dig åt fel håll eller är det en pusselbit att faktiskt ha användning av inför valdagen den 13 september? Välkommen Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet.
Tackar.
Du är inte helt förtjust i valkompasser, varför inte?
Nej, men jag är förtjust i valkompasser. Jag tycker de är roliga, men jag tror de ska ses som underhållning. Jag jämförde med någon historia med ett horoskop, att man kan läsa horoskop. Det är kul. Det står roliga saker, men om man börjar följa dem, då börjar man få problem. Och det är framförallt några saker tror jag som är viktiga med valkompasserna. De mäter ju sakfrågor, inte värderingar. Och eftersom en regering som inte är vald ska ju titta på framtiden, och då är ju viktigt att veta vilken kompass de har, vilka värderingar kommer de att följa. Det är ju det som är det viktiga för väljarna, att det är mina värderingar och inte andra. Och det här finns inte i valkompasserna. Det andra är att du inte ser vem som är statsminister. Så att du röstar inte på själva regeringsfrågan, som ju ändå är en väldigt viktig del av valrörelsen. Alltså vilken färdriktning ska Sverige ta? Ska det gå till vänster eller till höger? Och det tredje som jag tycker är viktigt att tänka på är att valkompasserna är ju utformade från svar från partierna. Och de svarar ju utifrån vilka väljare de vill ha. Så Socialdemokraterna kanske vill ha personer som tidigare röstade på SD, till exempel landsbygden. Ja, men då är svaren utformade efter det. Och går vi tillbaka i historien till exempel några år, så kan vi se Feministiskt initiativ när de fanns. Då var de ju med i valkompasser. Om man tittar på vad Feministiskt initiativ skulle svara, så skulle ju alla till vänster bli för Feministiskt initiativ. För deras svar skulle ju vara formulerade för att vinna hela den här
men
gruppen.
Men hur kan du vara så säker på det?
Därför att jag gjorde de där valkompasserna. Och jag tror att tittar vi på Vänster och Miljöpartiet idag, de valkompasserna, de utformar inte sina svar efter vad partierna tycker, utan vilka väljare de vill vinna. Och de vill vinna socialdemokratiska väljare. Det betyder att nästan alla socialdemokrater kommer att få Vänster och Miljöpartiet väldigt högt. Och tittar vi till höger så är det samma sak. Skulle du låta Medborgerlig Samling till exempel svara i en valkompass, nu får de inte det för de är för små, då tror jag alla konservativa moderater och nästan alla konservativa sverigedemokrater skulle få en rekommendation att rösta på ett parti som egentligen inte finns. Eller väldigt litet i alla fall. Så att valkompasserna är liksom, eftersom de inte tar in helheten, så blir det liksom en summa av detaljer. Och om man då marknadsför det som så här ska du rösta, då blir det fel. Mm. Om man marknadsför det som kul grej, då blir det bra.
Okej, Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, alltså inte så förtjust i de här valkompasserna, men de är ganska roliga, låter det som när du försöker beskriva dem. Anders Sundell, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, välkommen du också.
Tack så mycket.
Hur förtjust är du i valkompasser?
Mer förtjust än Anders Lindberg. Jag tycker också de är roliga, men mer informativa än horoskop. Jag håller med om mycket av det Anders säger, att man kan rösta utifrån värderingar, man kan rösta utifrån vem man tycker skulle bli en bra statsminister, men man kan också rösta efter vad man tycker i olika frågor och vad partierna tycker i de olika frågorna.
Så hur mycket kan man lita på dem då om man sätter sig och gör en sån här valkompass?
Jag tror att man kan lita ganska väl på dem så länge man tittar, man tänker på vad man svarar och så läser man resultatet noggrant.
Finns det inte en risk då att man röstar plötsligt baserat på ett test istället för att själv tänka efter vad tycker jag och vad vill jag se?
Ja visst, om man ser det som ett horoskop, om man ser det som det här kommer hända i framtiden, du kommer rösta på det här partiet, då blir det såklart fel. Men om man använder det som en hjälp för att matcha sina åsikter mot partierna och ser att jaha, i den här frågan tycker vi lika och den är viktig för mig. Eller i den här frågan tycker vi olika, men den kanske inte är så viktig för mig. Då tycker jag det är väl ett utmärkt val, eller en utmärkt hjälp. Men om det blir någon sorts alkemi, att man gör det, man förstår inte vad det var som hände och sen får ett resultat som man blint följer, ungefär som horoskop, då blir det såklart dåligt.
Innan jag släpper in Anders Lindberg från Aftonbladet, Anders Sundell, du som är docent i statsvetenskap, känner du igen den här beskrivningen att de utformas så att partierna styr vilka de vill locka?
Ja, men det är väl så man gör med politiken också. Att det är inte, partierna tittar ju såklart på väljarna och försöker anpassa sitt budskap och sin politik så att den matchar med både vad de själva vill genomföra men också på ett sätt som lockar många väljare så att man kan få inflytande för sin politik. Om det däremot, det Anders antyder är att partierna svarar en sak i valkompasserna och sen gör någonting helt annat när de är i regering till exempel. Det vore ju väldigt problematiskt. Men vi vet ju från forskning att det partierna skriver i sina valmanifest, det genomförs väldigt ofta också. Mm. Och det är ju lätt att kolla hur väl svaren i valkompassen matchar med annan kommunikation.
Okej, okay. Anders Lindberg.
Nej, men jag håller med mycket av vad du säger. Men problematiken ligger just i det här att det finns en era av vetenskaplighet runt det. Det är ingen som skulle ta partiernas valaffischer och säga att det här är en vetenskaplig jämförelse man kan titta på. Men valkompassen, eftersom det blir som en siffra på slutet, du är 82% vänsterpartist och sen är du 73% sverigedemokrat eller vad det nu kan vara. Just det kunde du inte få. Men då blir det en slags era av vetenskaplighet för någonting som i grunden inte är vetenskapligt. Och jag är rädd för att människor... Så här, man gör det för att det är kul och man gör det, men man tror lite för mycket på det eftersom det blir just 82% och det låter väldigt exakt, det låter som något som är en sanning. Och jag skulle önska att människor inte tänker att valkompassen är lösningen, utan att man faktiskt kanske pratar med partierna i valstugan, läser valmanifest. För precis som du säger, valmanifesten är ju ofta, de genomförs ju väldigt ofta om partier vinner. Det skulle jag nog inte säga att valkompassen riktigt gör. Och jag har ju blivit ganska många olika partier genom åren. Jag blev till exempel folkpartist en gång. Jag skulle hellre äta upp min ena arm än att rösta på Folkpartiet. Eller Liberalerna då, nu. Men det var ju för att jag hade sagt att jag var för euron i någon undersökning. Och det var så extremt. Så det blev liksom, då blev man folkpartist. För det var bara de som tyckte det.
Men Anders Lindberg, om man tänker demokratin, man tänker intresse för politik. Skulle inte det här kunna inspirera många väljare att man faktiskt börjar tänka efter? Det gör politiken mer tillgänglig och man behöver inte, väljarna kanske också säga att nej, men jag tar intresse på så stort allvar.
Jo, jag tror att det absolut kan ha den effekten. Å ena sidan. Å andra sidan så tror jag valkompasserna är en del av en slags banalisering vi ser idag av politik. Det är skojprogram på tv om politik där man ska svara på, partiledarna ska svara på sex frågor. Det är liksom det här snabba, enkla, raka. Och den här banaliseringen, jag tänker att politik är någonting otroligt viktigt. Och att man samtidigt som man, det ska vara roligt, det ska vara underhållning. Jag är inte mot underhållning på något sätt. Jag gillar valkompasser, jag gör verkligen många valkompasser. Men jag tror man ska förstå vad de säger. De där 82% är inte lika sant som 82% av något annat. Det är just värderingar och liksom tyckanden som ligger i det. Så att det är liksom det jag säger. Jag säger inte att man inte ska använda det. Jag säger bara att man ska tolka det för vad det är.
Vad säger du, Anders Sundell, docent i statsvetenskap?
Jag håller helt med om att man ska tolka det för vad det är. Vad gäller vetenskaplighet, jag menar, det är många av mina kollegor som är med och gör de här valkompasserna och väljer då ut frågor och testar frågor som ska vara partiskiljande, som ska säga någonting om vilka skiljelinjer som står mot varandra i politiken. Om man läser valkompasserna så är det ju många viktiga frågor som dyker upp. Så att jag vet inte riktigt vad Anders menar med banalisering. Visst, om man klickar på måfå och får en siffra och tror att det är det som gäller, då är det klart att det är banalt. Men är det mindre banalt att tänka igenom vad man står i 20 olika frågor och matcha det mot partierna jämfört med det som Anders föreslår, att man bara tänker på vem man gillar som statsminister? Det låter ju enklare. Jag tycker inte att det är fel, men att fundera på vad man själv står i viktiga frågor och vad partierna står i det tycker jag är en skäl så gott som någon att välja parti.
Anders Lindberg, innan vi slutar då, vilken roll kommer de spela i år, tror du?
Jag tror att de får en allt större roll, därför att jag tror att den mediala bevakningen handlar bara om spel. Nästan bara om spel. Särskilt SVT till exempel har nästan bara spel i allting. Vilket gör att sakfrågor kommer i skymundan. Det här politiska samtalet som bygger under valrörelserna. För det är ju inte som Anders sa nu att jag föreslår att man bara ska tänka vem som är statsminister. Jag tycker man ska sätta sig in vad partierna tycker. Men jag tror inte man gör det genom att få 82% vänsterpartist. Därför att jag tror att man behöver tänka just att politik är ett samtal. Då behöver man prata med folk i valstugan, man behöver läsa valmanifest. Och jag tycker unga människor säkert ska lyssna på vad partierna säger när det kommer till sociala medier och såna saker. Det är inte en expertverksamhet att hålla på med politik. Det handlar om passion, det handlar om värderingar, det handlar om drömmar. Och de måste få plats, tycker jag, i samtalet. Och det är där jag blir lite orolig över den här trenden. Liksom. Så att det är expert, det är spel, det är banalt. Jag tror man kan liksom komma tillbaka till det.
Vad säger du, Anders Sundell? Hur tror du att valkompasserna kommer påverka valresultatet och hur stor roll spelar de?
Vi behöver inte gissa så mycket. Senaste valet var det 2/3 som gjorde valkompasser och 4% som sa att det spelade stor roll för hur de röstade. Så att jag tycker att det verkar som att folk klarar av att göra det här. Ta in informationen, hjälper dem att fundera på sakfrågor som är vad Anders önskar. Men det är bara en pusselbit bland många när man väljer vad man ska rösta på.
Tack så mycket, Anders Sundell, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack också till Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet.
ska nu tala om en uppmärksammad bok om Vladimir Putin som just har kommit ut på svenska. Tsaren i egen hög person heter den och den bygger på källor i Ryssland djupt inne i maktens korridorer.
Och den är skriven av två erfarna ryska journalister som numera båda lever i exil. Och vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström har träffat en av bokens författare, Roman Badanin.
В начале он пришел как такой даже отчасти неуверенный в себе чиновник с целью взять денег.
När Putin kom till makten var han en delvis osäker tjänsteman som hade som mål att för egen del lägga beslag på pengar, säger Roman Badanin, som tillsammans med journalistkollegan Mikhail Rubin ägnat flera år åt att skriva boken om Putins väg från barndomens Leningrad till dagens hårdföra maktutövning i Kreml. Men den där tjänstemannen som tog sig upp till toppen, säger Badanin, upptäckte att han kunde vara kvar där för alltid. Makten fick sitt grepp om honom.
Но власть быстро захватила его, особенно такая, которая в России неконтролируемая. Нет сдержек этой власти.
Det där gäller särskilt den ryska formen av makt. Den är okontrollerbar. Det finns inget som håller den tillbaka, säger Roman Badanin. Både han och författarkollegan Mikhail Rubin har långa karriärer bakom sig i framförallt oberoende ryska medieprojekt. Det var så de byggde upp sina kontaktnät som de använt för att få fram också mindre känt material om Putin när de skrev boken Tsaren i egen hög person. 2021 blev hoten från ryska myndigheter mot de två journalisterna så starka att de båda valde att lämna Ryssland. Och de lever numera på varsitt håll i USA. Roman Badanin säger att det var när de hörde västerländska experter på till exempel konferenser beskriva Putin på ett sätt de inte alls kände igen. Som de tänkte att de nog måste skriva en bok om det de fått fram genom åren. För varför skapa myter om någon som Putin, oavsett om de är positiva eller negativa, när vi kan berätta om den verklige Putin, säger Badanin.
Зачем про Путина создавать мифы, неважно какие, хорошие или плохие? Есть настоящая история Путина. Она сама по себе и так ужасная.
Berättelsen om den verklige Vladimir Putin är tillräckligt hemsk. Vi behöver ingen mytbildning. Ett av missförstånden i omvärlden är enligt Badanin att Putin skulle drivas av någon form av ideologi. Det gör han verkligen inte, säger Roman Badanin. Allt handlar bara om maktutövning och vilka medel som finns för att upprätthålla den. Och han tror att en anledning till att det finns de som går vilse i sina beskrivningar av den ryske ledaren är att de blandar ihop verkligheten med den ryska propagandans mytbildning.
Есть два Путина, есть настоящий, про которого никто ничего не знает. И есть искусственный, который создавала пропаганда.
Den verklige Putin är det nästan ingen som vet något om. Den konstgjorde har skapats av den ryska propagandamaskinen. I den närmare 600 sidor tjocka Tsaren i egen hög person går Roman Badanin och Mikhail Rubin steg för steg igenom hur den där mytologiska bilden av Putin har byggts upp genom åren. När det gäller Rysslands krig mot Ukraina, ett krig som är inne på 13:e året sedan starten 2014 och 5:e året sedan den fullskaliga invasionen inleddes, så säger Badanin att det här kriget har fört de ryska makthavarna ännu längre bort från folket än tidigare.
Она ещё больше отдалила власть от народа. То есть Путин закрылся ещё больше.
Putin har blivit ännu mer sluten under krigets gång. Roman Badanin säger att Vladimir Putin också har blivit helt ointresserad av Ryssland. För han lever helt och hållet insluten i sitt krig. Men, säger Badanin, det hänger ihop med det där att allt som Putin gör bara har ett mål för honom. Att hålla sig kvar vid makten.
Det är inte больше, чем инструмент для него, чтобы сохраниться у власти.
Då hörde vi Roman Badanin, författare till nyutkomna boken Tsaren i egen hög person, och vår korrespondent Fredrik Wadström hade träffat honom.
Mm. Och här i studion nu Stig Fredriksson, författare, journalist, mångårig Rysslandskännare. Välkommen hit.
Tack, tack.
Det här är den mest omfattande och trovärdiga redogörelse om Putins väg till makten som du har läst, skriver du i din recension i Expressen. Vad är det som imponerar så?
Alltså, det imponerade mig på mig att det är en så detaljerad och trovärdig redogörelse för Putins hela syndaregister, brottsregister, från det att han började. Det har ju skrivit väldigt många böcker om Putin, men det här är, tycker jag, den mest uttömmande av beskrivningen av både hur han kom till makten och hur han lyckats bevara makten och behålla den.
Vad är det vi får veta som vi inte visste tidigare, tycker du?
Ja, det, jag tycker framförallt att det är några saker. Det framstår alltså väldigt tydligt vilken hycklare Putin är, vilken dubbelmoralist han är. Alltså, när det gäller till exempel det här att han hela tiden talar om traditionella familjevärderingar och moralen ska stå i första hand och så vidare. Och så är han själv alltså en riktig, som jag skriver i recensionen, en riktig horkar som alltså har bedragit sin fru från första början och som har haft många älskarinnor. Allt det där är tabu, man får inte tala om Putins privatliv. Men de lyckas alltså, tycker jag, beskriva det här på ett väldigt trovärdigt sätt. Med en av älskarinnorna, Alina Kabayeva, har han två söner. Och för första gången så får vi se fotografier av de här pojkarna som är 10 och 12 år gamla.
För det man undrar är ju hur de har kommit åt den här informationen, de två författarna och bilderna som du beskriver.
Ja, alltså de arbetade ju rätt många år med sin grävande journalistik i Moskva. Men uppenbarligen har de fortfarande bra källor som kan tala mer om, och en del naturligtvis utan att kunna namnges. Men det finns ju tydligen fortfarande sprickor i den här fasaden, folk som vill tala med dem.
Du sa ju själv ett av orden där, några beteckningar för Putin ur boken: lögnare, tjuv, hycklare, kleptoman, utkolv, skrytmåns och horbock. Men just det här med strävan efter makt och lyx, den har man ju känt till tidigare.
Mm, mm. Ja, visst. Och det föddes nog väldigt tidigt hos honom. Det finns alltså ett mindervärdeskomplex hos Putin, ett hävdelsebehov. Men det intressanta är, tycker jag, att deras beskrivning av hur han då har lierat sig med olika män för att komma i åtnjutande av den här rikedomen, den här lyxen som han då med sin fattiga bakgrund naturligt attraherades av. Och vad han gör nu för att behålla det här. Det är väldigt intressant, tycker jag också, hela det här med mörkläggningen runt Putin. Alltså man får inte prata om saker som hans lyxliv, hans rikedomar, hans korrupta levnadssätt eller hans älskarinnor till exempel. Det är tabu.
Vi hörde ju det i intervjun också, att författarna menar ju att Putin har inte några riktiga övertygelser eller någon ideologi, utan istället handlar det då om personlig vinning, hämndlystnad och kall beräkning. Är det så att vi har levt i tron av att han ändå skulle ha drivits av något större och ha något sorts ideal om vart han vill?
Ja, det tror jag. Ibland sägs det ju att han har någon sorts ideologi, nämligen att Rysslands storhet och få tillbaka Ryssland som stormakt och så vidare. Men författarna menar ju då att Putin egentligen har kommit att drömma om en sak, nämligen att vara tsar. Att bli en stor tsar som kan jämföras med Peter den Store eller Katarina den Andra till exempel. Att gå till historien som en tsar. Men sen tror jag också att Putin drivs av det här att kunna behålla den här makten och de här rikedomarna så länge han lever, och kunna lämna över det också till de som han främjar, de som är lojala med honom.
För du menar ju också att den här bilden som växer fram i boken, den ger en tydlig bild av hur Ryssland styrs idag.
Mm.
Att det är genom olika säkerhetstjänster, det är inte bara Putin, utan det är uppdelat på ett system som vi kanske inte varit medvetna om.
Nej, de delar alltså in Putins maktmän i tre grupper. Det är tjekisterna, tjekan, det var ju KGBs första, det var den första säkerhetstjänsten under Lenin, Tjekan. Och tjekister, det är KGB-män. Det är de som är lojala med Putin ända sedan han själv växte upp och utbildades i KGB. Och sen är det Sankt Petersburgarna, de som han var vänner med när han växte upp och började sin karriär i Sankt Petersburg. Och sen är det banditerna, alltså de som han lierade sig med i maffian i Leningrad från början. Och alla de här tre är de som då styr med tonvikt på säkerhetstjänsten.
Mm. Vi talar ju om Putin och du har ju skrivit böcker om det. Du har följt rysk politik och forna Sovjetunionen också. När du tittar på Putin idag, han har suttit längre än Stalin till och med, tror jag.
Mm.
Hur länge kan han, vi har ju talat om det många gånger, men hur länge kan han behålla makten?
Ja, alltså, jag ser inget hot nu mot Putins makt. Och får vi veta, finns det några som vill genomföra en palatskupp, så får vi aldrig veta det förrän det händer. För knystar man någonting, upprorstendenser, då försvinner man ju i Putins Ryssland. Men däremot så är det ju tydligt nu att han börjar odla vissa som skulle kunna ta över efter honom. De här författarna, de talar om en ärftlig aristokrati runt Putin. Och meningen är naturligtvis att Putin ska sitta så länge han lever, men det ska finnas de som tar över så att Putinsystemet ska kunna finnas kvar efter honom.
Och vem skulle det kunna vara? Vilka,
ja,
det är det han
odlar? Det kan vara en livvakt till exempel, en favorit som nu har dykt upp som heter Djumin. Det kan vara en son till en annan tidigare förtrogen, Patrushev, som heter Dmitri Patrushev, som nu har blivit vice premiärminister. Det är de här som nämns.
Mm. Men de här två journalisterna, Roman Badanin och Michael Rubin, som har skrivit då boken om Putin nu, hur farligt lever de?
Ja, det är väldigt svårt att uttala sig om det, men det är ju tydligt då att den här, alltså, det är inte bara FSB, dagens säkerhetstjänst, det är också andra säkerhetstjänster som styr Ryssland idag. Men de har också befogenheter att gå efter förrädarna utomlands. Vilket vi har sett många exempel på genom åren. Så det är klart att de här två författarna som bor i Kalifornien, de ska nog ses om över axeln, tror jag.
Mm. Men att de har så här goda kontakter inne i Kreml, tror du att de fortfarande kan använda sig av dem?
Ja, det tror jag. Det tror jag att de kan. Och det tycker jag att den här boken visar.
Och att det finns människor där inne som är villiga att tala.
Ja, det tror jag. Därför att det finns naturligtvis de som tycker att så här kan det inte fortsätta.
Mm. Tack så mycket, Stig Fredriksson, författare och Rysslands kännare. Vi samtalade om boken Tsaren i egen hög person, hur Vladimir Putin lurade oss alla, i underrubriken.
Och Studio 1 är tillbaka efter nyheterna. Då handlar det bland annat om Rysslands massiva attack mot Ukraina natten till idag. Vi hör också mer om Norges framgångar inom olika idrotter just nu. Men närmast nu så blir det nyheter från Ekot med Veronica Mitrevska.
En 15-årsgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas, och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
absolut är ambitionen att gå vidare med detta. Och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är ett 40, om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
Beror det här på klimatförändringarna?
Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme. Medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga. Alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat. Och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då, blir allt mer sällsynta.
Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att det behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt, följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Här fortsätter Studio 1 kvälls andra timme. Om krigets Ukraina och nattens massiva ryska attack. Vår korrespondent Lona Elshanti rapporterar från ett hårt drabbat Kiev. Vi ska också till östra Jerusalem där palestinska hus nu rivs i allt snabbare takt. Och därför dominerar Norge i sport just nu, det hör vi mer om i denna timme. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med programledarna Helena Groll och Ylva Lilja.
Det börjar i krigets Ukraina och ryska massiva attacken i natt. Raserade hus, flera döda och en attack som ju president Zelensky varnat för.
Minst 18 människor har dödats på flera olika platser i Ukraina enligt AFP.
Och med oss nu direkt från Kiev, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Du anlände för bara en stund sen till huvudstaden. Vi hörde dig också precis i Ekot. Vad har du hunnit se så här långt?
Ja, det är lika slående varje gång när man kommer till Kiev hur snabbt folk vänjer sig vid det här. Just nu så sitter jag i en park där barn leker i en fontän och fågelkvitter, och bara 100 meter ifrån mig ett bostadshus på 9 våningar som träffades idag av ryska robotar flera gånger till och med. Där flera personer har dödats och man befarar fortfarande att det kan ligga folk i rasmassorna. En bit bort västerut, där har en bilåterförsäljare, en kinesisk bilåterförsäljare, träffats av drönare och nu lägger ner sin verksamhet. Och Ryssland fortsätter påstå att det är försvarsanläggningar som man riktar sina attacker mot. Men här i huvudstaden så är det civila som har drabbats framförallt. Jättemånga har sökt sig idag till tunnelbanan. Det har varit kris i tunnelbanan för att det var så många som tillbringade natten där. Till och med har det brutit ut bråk att folk hade med sig för stora tält för att folk inte fick plats i skyddsrummet under natten. Så det här var ett massivt angrepp mot flera stadsdelar i Kiev, mot nästan alla stora städer i Ukraina. Det var bara några få i västra delen av landet som inte attackerades av Ryssland.
Mm. Och de här raserade husen som du beskriver då, hur stor är risken att det fortfarande finns människor som ligger fast där under rasmassorna?
Ja, för några timmar sedan så pågick fortfarande räddningsarbete där man sökte efter överlevande. Jag vet inte hur det går med den saken just nu, men det är balkonger som hänger ner, det är krater på marken, det är stora hål i fasaden, och det var bara ett mirakel att de som klarade sig överlevde, för att då hann inte så många komma ner i skyddsrum, och det finns faktiskt inte något skyddsrum precis i närheten av det här bostadshuset. Så många satt kvar bara i entrén i trapphallen och väntade på att explosionerna skulle ta slut, som fortsatte in på morgontimmarna.
Mm. Lubna, du som är med oss direkt från Kiev, hur omfattande var det här ryska anfallet jämfört med andra på senare tid?
Alltså det som är omfattande är att man riktar så mycket på en gång, och det är både kryssningsmissiler och ballistiska robotar och det här höga antalet drönare, uppemot 650 stycken. Och Ukraina har varit bra på att skjuta ner dem, men problemet är ju att man har få resurser numera och att man måste hushålla med dem, vilket gör att det är väldigt svårt att skjuta ner den här stora mängden drönare. Men när jag pratat med folk så säger de att den attacken vi var med om för en vecka sedan, då kort efter den här korta vapenvilan 8 maj, Den var i likadan som nattens attack.
Mm. Lubnael Shanti är alltså med oss direkt från Kiev här i studion i Stockholm. Joakim Paasikivi, militärexpert, också senior rådgivare hos Mannheimer Swartling. Ja, en massiv attack i natt. Varför slog den så hårt?
Därför att, precis som Lubnael Shanti säger, det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack, att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal, och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, alltså de ballistiska och i något fall de som ryssarna kallar hypersoniska, Kinshal, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnen, Patriot, SAMP-T och liknande.
Börjar Ukraina nå en gräns för vad de kan skjuta ner, hur mycket de klarar?
Nej, det är ju en mängdfråga naturligtvis. Det är också här är ett problem att USA då har skjutit upp väldigt mycket av sina lager enligt uppgift i kriget mot Iran. Och det påverkar då möjligheten att köpa Patriot-robotar. Men det finns inga tydliga signaler på att det är slut i alla fall. Det är bara svårt.
Från rysk håll handlade det här om en vedergällning. Vad handlar det om?
Ja, man påstår då från Kremls sida att det här är en vedergällning för en attack som Ukraina gjorde runt den 22 maj mot en yrkesskola i Luhansk på de ockuperade områdena. Från Ukraina sa man att man hade skjutit mot en rysk drönarstab för förbandet Rubicon. Men det är nog belagt att det här var civila dödsoffer, uppemot 20-21 stycken. Och det här är ju naturligtvis tragiskt, men det är svårt att säga om del av den här byggnaden används av drönarförbandet eller om det var fel helt enkelt. Sen tycker jag det är viktigt att påminna om att Ryssland behöver inga ursäkter. Alltså de har ju skjutit robotar och drönare under hela kriget. Och FN säger att ja, det är minst 15 000 civila dödsoffer i Ukraina.
Men är det så att vi ser en upptrappning från Ryssland just nu?
Ja. Alltså vi har talat väldigt mycket om en upptrappning när det gäller de här robotanfallen och drönaranfallen. Och det enkla svaret är att det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten och i en del fall så rent tekniskt och backare. Att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
Och läget på Krim är väl också pressat för ryssarna?
Mycket. Och här är det som Ukraina kallar medeldistansslag. Alltså mid-range strikes eller mid-strikes. Att man kan slå med drönare längs hela sitt ockuperade territorium i syd. Alltså från den ryska gränsen, Rostovidon, över Melitopol ner till Krim. Och det gör att det ryska logistiksystemet, alltså tankbilar, ammunitionsbilar och andra förnödenheter som måste till trupperna, ja det kommer inte fram. Man har slagit ut åtminstone 150-tal lastbilar längs den här vägen. Och det är då bensinbrist på flera orter längs vägen och på Krim.
Lubnael Shanti i Kiev, du gav oss bilden av det raserade huset bara nära där du står. Och möjligheten då för ukrainarna att skydda sig just nu, hur ser den ut när det gäller skyddsrum till exempel?
Ja, det är ju tunnelbanan som är det främsta skyddsrummet för folk här i Kiev. Det finns några andra skyddsrum men det finns risk att de är stängda och det har varit mycket skandaler och liksom bråk kring just dessa skyddsrum. Men de flesta söker sig till tunnelbanan som ligger under jord och där tillbringar man natten och många tar med sig sina husdjur, sina sovsäckar, sina liggunderlag och sover där helt enkelt.
Och samtidigt har ju du ofta rapporterat också att det här med flyglarm och så, att många människor har börjat vänja sig vid att det här händer och att man helt enkelt bara låter bli och ge sig iväg till skyddsrummen. Har den, ska vi säga, attityden eller den känslan förändrats nu med det som händer?
Ja, det har ju den. Det är just därför vi ser den här stora ansamlingen av folk i skyddsrum under de här senaste attackerna, då det är fler än vanligt som har sökt sig till tunnelbanan bland annat. Så många tar ju de här flygvarningarna på allvar. Men problemet är, när Ryssland väl har börjat attackera en storstad som till exempel Kiev, så finns det till och med fara att gå ut utomhus. Man kan bli dödad på gatan, och vissa då avväger möjligheten att ta sig till skyddsrum framför att vara kvar i det bostadshus man är i. Många bara tar sig ner i trapphallen, om de har en källare så gömmer man sig där, eller bara försöker sova i badrum, i sina badkar eller i sina korridorer, skydda sig med de väggar som finns i lägenheten eller i bostaden som man bor i.
Mm. Det är snart natt i Ukraina igen. Hur tror du att de tänker nu, invånarna i Kiev?
Alltså, många som är här har ju valt att bo kvar här trots 4 år av fullskaligt krig. Många har anpassat sig efter den här verkligheten. Och ja, man förbereder sig så gott man kan. Många har väskor packade utanför dörren som de bara tar och när de då söker skydd. Men för många så är det här en verklighet som man tvingas leva i år efter år.
Joakim Paasikivi, du har ju besökt Ukraina, du har rest längs fronten, du har varit i Kiev. När du hör berättelserna nu och bilderna därifrån, vad tänker du?
Ja, det finns trots allt rapporter nu senare tid att det finns en viss optimism i allt det här mörkret från Ukrainas sida. Just det här tekniska övertaget längs fronten. Och det gör att man tror att det kanske finns en möjlighet att det kan bli en förhandling eller ett stillestånd senare i år. Men det här är ju en fruktansvärd verklighet. Det är för en som inte är där ofta, så är det en fullständigt overklig tillvaro. Alltså, man sitter på kafé och lyssnar på flyglarm. Det är
vet märkligt. Vi hur länge Ryssland kan fortsätta med den här sortens attacker?
Det kan de nog göra under ganska lång tid. Det hänger väldigt mycket på kinesisk finansiering också. Ryssland har problem nu med oljeindustrin efter att Ukraina har slagit mot den. Den är inte utslagen, men den är stukad. Så att de pengar som man får in kommer väldigt mycket från handel och sanktionsbrott från Kina.
För de har väl också ett lager som kan ta slut?
Ja, alltså, med det stöd man får från Kina och den export- och sanktionssmuggling och skuggflottan som säljer olja, så kan man fortsätta på det här viset med produktionen av robotar och annat. Men det beror ju på att man har prioriterat bort nästan allt annat i samhället.
Och det viktigaste nu för Ukraina, vad är det?
Ja, det är att hålla ut. Men här har man ju från rysk sida också blivit besvikna på oss i väst, att vi inte gav oss, helt enkelt. Att vi fortsätter att stödja Ukraina, och just nu så har ju Ukraina efter det här 90 miljarders lånet sina finanser på i ordning. Så att Ryssland har sämre finanser för tillfället i alla fall.
Joakim Paasikivi, militärexpert, senior rådgivare hos Mannheimer Swartling. Tack för att du kom hit. Och tack också vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti med oss direkt från Kiev alltså. Studio ATP 1, och vi ska vända oss mot Jerusalem, nämligen östra Jerusalem, där det pågår en upptrappning av husrivningar. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov. Palestinierna får i princip aldrig bygglov i Jerusalem.
Och i ett område precis utanför Jerusalems gamla stadsmur planerar nu Israel och Jerusalems kommun en biblisk nöjespark. Och palestinier som bor där tvingas bort. Vår korrespondent var med och såg på när ett hus revs igår.
Ytterligare ett palestinskt hus rivs i östra Jerusalem. Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör taket till sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter på motsvarande 300 000 svenska kronor som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva tillbyggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. Han är 29 år gammal, och för 6 år sedan när hans äldsta dotter Merinäs föddes tog han ett lån och byggde en övervåning på sin pappas hus här i det överbefolkade Bostanområdet i Silwan i östra Jerusalem. Pappans hus, som tidigare var farfars hus, byggdes långt innan Israel erövrade östra Jerusalem efter sexdagarskriget 1967. Och de flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga, eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område av FN och världssamfundet, även om Israel har annekterat östra Jerusalem. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna och mot att Jerusalems stadsplanering diskriminerar mot palestinier medan israeliska områden byggs ut. Men FNs eget högkvarter i Jerusalem har också förstörts efter att Israel satte stopp för FN-organet UNRWA:s verksamhet. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts, men Jahed höll på att skruva loss spisen. Och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med.
Vi har med dem och där när sen häck men faddet dör. Homma karrar och...
Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är.
Vi ser henne.
Jag har bott här i hela mitt liv, säger sexåringen. Men nu får vi flytta, kanske till mormor eller farmor. Men Merinas pappa Mujahed säger att alla deras släktingar är trångbodda. Och han har inte råd att hyra en lägenhet, så egentligen har han ingen lösning. Israeliska myndigheter erbjuder ingen hjälp att hitta nytt boende för de palestinier som tvingas bort. Vi skulle kunna flytta till Västbanken, säger Mujahed, men om vi flyttar tar Israel ifrån oss rätten att vistas här i Jerusalem, där jag är född, min pappa är född, min farfar är född och mina barn är födda. Om vi flyttar till Västbanken kommer vi inte in i Jerusalem igen. Han plockar upp sin yngste son Warren, 10 månader gammal. Warren ser glad ut och jag säger att det är tur att han inte förstår vad som pågår. Men det kommer han att göra när han blir stor, säger pappan ödesmättat och dystert. Sen Hamas massaker den 7 oktober 2023 har det förutom bosättarvåld på Västbanken skett en dramatisk upptrappning av husrivningar, både på Västbanken och här i östra Jerusalem. Här i Bostanområdet har över 50 hem rivits. Ytterligare 115 byggnader har fått rivningsorder. Israeliska människorättsorganisationer som försöker hindra fördrivning av palestinier från Jerusalem menar att Israels mål är att ändra Jerusalems karaktär från en stad med 3 religioner till en stad där en religion dominerar. Innanför murarna i Gamla stan blir kristna munkar, nunnor och präster bespottade och attackerade av unga nationalreligiösa judiska bosättare. Och här i Silwanområdet där den bibliska nöjesparken ska bygga trängs palestinier ut. Vi befinner oss alldeles nära den västra muren, Klagomuren och El-Aqsa-moskén. Området är fullt av arkeologiska fynd och utgrävningar. På toppen av kullen här intill ligger sedan 80-talet Davids stad, en arkeologisk utgrävningsplats som tar emot turistgrupper. Här tror man att Bibelns kung David etablerade sin huvudstad för 3000 år sedan. Lite längre ner i Bostandalen träffar jag också den 62-årige palestinska aktivisten Fakhri Abu Diab. Hans hus revs redan för 2 år sedan. Nu står han i rasmassorna och är aktiv för att försöka förhindra de husrivningar som ännu inte har ägt rum.
Israel, yani, rغم انه في قانون دولي, لكنها لا تلتزم بهذا القانون الدولي لانها تعتمد على قانون القوة.
Men, säger han, Israel respekterar inte internationell rätt. Israel lever efter den starkes lag, inte internationell lag, som inte tillåter en ockupationsmakt att flytta sin egen befolkning till ockuperat område. Ett hus, ett hem, består inte bara av väggar, utan av minnen, ett helt liv, mina barn och barnbarns minnen, min egen barndom på 60-talet, före Israels ockupation, träden och blommorna som jag vattnade här tillsammans med min mamma. Han föddes i det här huset. Det som finns kvar nu i ett hörn här är det gamla köket där de brukade laga mat, stora släktmiddagar. Och Fakhri Abu Diab säger att syftet är att få palestinierna att flytta härifrån. Hans barn och barnbarn som också bodde här i huset har flyttat. Själv har han byggt en liten barack till sig och sin fru där de nu bor. På området tillsammans med gäss och duvor. Vi befinner oss i en liten dal alldeles utanför Jerusalems stadsmurar. Och tittar jag upp så ser jag flera hus som har köpts eller tagits över av bosättare med israeliska flaggor. Runt omkring Fakhri Abu Diabs förstörda hus.
Affärer ni köper. لا يمكن ينسوا هذا الهدم طردهم هدم بيوتهم يعني انا مثلا احفادي لو بعد 10 سنين او 15
mina barnbarn kommer nog aldrig att kunna glömma hur det kändes att komma hem från skolan den där dagen för 2 år sedan och få se hela sitt hem i ruiner. Vad det kommer att göra med dem i framtiden vet bara Gud, säger Fakhri Abu Diab. Cecilia Udén, Jerusalem.
Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut.
Glaciri, kärrets fattum! Norge har tagit bronsmedalj i Olesken!
Ja, Norge på väg mot sitt 6:e olympiska guld i stafett. Därmed går de upp jämsides med Sverige.
Men ju, de är ju mer än dubbelt så bra som Sverige i den här matchen nu.
Ja, det verkar ju som allt går Norges väg just nu, i alla fall om man ska tala om idrott.
Vinst med 3-1 i fotbolls-VM, uppladdningen mot Sverige igår, brons i hockey-VM i helgen och överlägset flest guld av alla nationer på OS i vintras.
Mm. Med mera får vi väl säga då. Jan-Petter Saltvedt, sportkommentator på NRK, välkommen till Studio 1.
Tusen, tusen tack. Vilken introduktion.
Ja, precis. Och då är frågan då, varför går det så bra för Norge just nu?
Nej, ingen har ett gott svar på det, men jag kan lova att vi njuter. Man känner ju på att det är en, alltså att det händer något med hela mentaliteten. Att man blir påverkad av succén från den ena sporten till den andra. Och så har det ju hänt något med den hela den norska idrottssjälvbilden när vi plötsligen börjar utmana Sverige och de andra stora nationerna i sporter vi aldrig var i närheten av att kunna hävda oss i tidigare. Om det är fotboll, om det är ishockey nu, det var ju osannolikt. Tennis, golf och så vidare.
Att utmana Sverige, är det en viktig grej?
Det har varit ett parameter för norsk idrott länge, för ni har varit så mycket bättre än oss i ting lite längdskidor och alpint här och där, och plus backhoppning och ting som ni inte en gång orkar hålla på med i Sverige har varit vår grej. Så Sverige har varit nästa steg ut i den stora världen på ett sätt, särskilt i lagidrottarna, tror jag. Det tog lång tid för vi kunde vara med på det stora. Så ni har visat vägen, och så har vi gjort det på vår eget sätt i Norge, som har blivit mer och mer lyckad de sista 2-3 tioåren.
Så ni har inspirerats av oss i Sverige?
Ja, det har vi verkligen. Det säger jag inte för att vara snäll efter de senaste dagarna och veckorna. Ni har ju haft en toppidrottskultur som har varit på en helt annan nivå än Norge i många idrotter länge. Men ni har samtidigt, det är inte större än att vi har sett att det är ju möjligt. Det är möjligt att ha ett fotbollslag som kan komma långt i ett VM. Ni kan vinna de största turneringarna i golf. Var i de mer länge i de största turneringarna i tennis, och då tycker man ju att någonstans att det här ska vara möjligt i Norge också, men att det skulle hända så många ting på en gång, det är ju lite svårt att förstå. Vi har inte ens startat på att snacka om friidrotten.
Men du, i Sverige då är man ju väldigt mycket emot tidiga elitsatsningar, och Riksidrottsförbundet här säger nej till det, och i fotboll så får man inte redovisa resultat innan barnen fyllt 13 till exempel. Hur tänker man i Norge kring det?
Ja, men det är precis detsamma. Det här blev en stor grej under OS i vintras, när jag tror att första gången många amerikaner upptäckte att det var på det sätt man skapade idrottare här i Skandinavien, och blev förvånad. Och vi håller på precis den samma filosofin i Norge. Och så blir det ju spetsat, det blir utmanad av starkare och starkare kommersiella krafter, som också gör att fler och fler föräldrar självklart vill ha lite snabbare resultat och lägger mer pengar i det. Pengar är ju självklart också ett element i varför det går så bra med Norge, och för den del Sverige också. Ja. Det kostar bidrott.
Precis, det kostar, och vi vet att Norge har mycket pengar, Norge har oljan. Vilken roll spelar det här för satsningar på idrotten?
Vi låtsas ju tro att det är bara vår grundfilosofi och våra stora idrottshjärten som är grunden för all succé. Men det är klart, har man pengar att satsa på vetenskapen runt idrotten, så har man stipendier till, ju flera man har stipendier till, och så får man ju självklart till slut upp flera av de yppersta topparna. Så i tillägg, så vi kan faktiskt, vi lever i en så rik och fredlig värld och ett sånt samhälle i Norge att vi kan fokusera på att bli goda i sport, och det är inte alla ställen i världen man har det privilegiet.
Tack så mycket, Jan-Petter Saltvedt, sportkommentator på NRK. Stort tack för att du var med här i Studio 1.
Och programledare för eftermiddagen Studio 1 var Ylva Lilja och Helena Groll. Producent för Studio 1 ikväll, Mariana Benjamin Sir. Tekniker Lisa Nilsson. Jag heter Annika Nordin. Närmast nu blir det Dagens Eko-podden.